Vi hälsar alla lyssnare välkomna till avsnitt 383 och hälsar dig välkommen hem då från Kanada också. Vi gjorde ju ingen podd förra veckan för att du var där borta och rände.
Just det.
Den här veckans avsnitt kommer att heta Vegobluffen.
Mm.
Och ja, vad ska man säga om det? Det är ju det kommer handla om.
Ja, men vi pratar om det lite senare. Det är ju en fortsättning på avsnittet som vi gjorde senast, som vi kallade 10 starka skäl att äta mera kött.
Mm.
Som jag precis gjort en video på också och lagt ut på YouTube. Och vi fortsätter i samma anda. Man kan väl säga så här att vi gjorde ett avsnitt om varför 10 starka skäl till varför man ska äta kött.
Mm.
Och kommer det lika många argument till varför man ska undvika vegansk mat då? Skulle man väl kunna gissa då?
Ja, det är i alla fall den här hårdprocessade fabriksmaten.
Ja, exakt.
Vi kommer inte baktala gurka så mycket kanske. Just det, nej, inte i det här avsnittet i alla fall.
Nej, kanske inte mer än att gurka bara är ett väldigt menlöst, en väldigt menlös produkt.
Ja,
som man ju bara kan försöka att överleva på, men som man liksom inte kommer att lyckas speciellt bra med. Tänk 100 gram gurka jämfört med 100 gram lever.
Ja, tänk 100 gram lever och 100 gram gurka då.
Mm. Så är det ju. Olika typer av grönsaker har ju sin roll i det hela också. Men vi ska prata utifrån kontexten den veganska kosthållningen och veganbluffen. Vilket ju är den exkluderande dieten då. Det är inte 100 gram gurka och 100 gram lever, utan det är ju 100 gram gurka följt av 100 gram sojabönor.
Mm. Och vi kommer ju framförallt prata ganska mycket tror jag om det i matvarubutiken som vi kallar för Frankensteinhyllan.
Just det,
ja.
Där det finns en del att diskutera och sådär. Det finns ju en del, det finns ju väldigt många fördomar runt det här som inte riktigt rannsakas eller som lyfts upp, inte minst av media, men det har ju kommit några nyheter som ändå är intressanta de senaste veckorna då. Men hur som helst, vi återkommer till det. Först vill vi lyfta våran partner till podden och det är AceTrack. AceTrack och elitista AceTrack jobbar med ketonmätning. AceTrack är en ketosmätare. Den mäter ketoner och därmed också nivån av ketos som du eventuellt befinner dig i. Eller bekräftar att du är ett sockerkonsumerande och sockerförbrännande... vad ska man kalla det?
Maskineri.
Ja, ett maskineri, ja precis.
Min AceTrack har bekräftat precis det de senaste dagarna. Ganska rejält faktiskt. Det har varit mycket fika. Den funkar bra faktiskt.
Ja, precis. AceTrack jobbar väldigt mycket med att medvetandegöra hur mat påverkar den. De jobbar väldigt mycket med också att tillhandahålla verktyg för att medvetandegöra hur viktigt metabol hälsa är.
Mm.
Metabol hälsa är nyckeln till... Att ha en bra metabol hälsa är nyckeln till att undvika väldigt många av de sjukdomarna vi i allmänhet är väldigt rädda för att drabbas av idag.
Mm.
Väldigt många av det som är moderna dödliga sjukdomar och som skapar mycket lidande. Och då tänker jag främst på diabetes typ 2.
Mm.
Jag tänker främst på Alzheimer demens och jag tänker också på cancer. Och man vet ju att den metabola funktionen i väldigt hög utsträckning är involverad i alla de sjukdomarna. Och säkert också en hel del andra aspekter. Naturligtvis så leder det dålig metabola hälsa till övervikt. Vilket i sin tur kan vara en jättestor riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Så det finns väldigt mycket i det som vi är rädda för och som människor i allmänhet lider av och dör av och som förkortar livet och skapar dålig livskvalitet. Det ligger i essensen av vad metabol hälsa är och att medvetandegöra hur man påverkar det.
Mm.
Och då kan man ju antingen ha en Agnes Woldsk så att säga åsikt om det här att egentligen ingenting av det vi gör spelar någon roll. Precis, all mat är lika nyttig eller onyttig som någon annan mat.
Mm.
Och det blir väldigt så här flummigt. Vad definierar vi ens? Typ, man ska äta vanlig mat. Ja, men vad är då vanligt och vad är då mat i sammanhanget?
Två bra frågor.
Ja, men, alltså, vanligt, ja, precis. Men mer att essensen är att ja, typ, sluta försöka så himla mycket för att väldigt mycket av det vi har förutbestämt. Antingen kan man ha den approachen kring saker Eller ska man tycka som vi gör, att väldigt mycket av makten äger vi helt och hållet faktiskt själva. Vi kan inte påverka allting, naturligtvis inte. Vi kan inte påverka de medfödda förutsättningarna, men vi kan påverka i vilken utsträckning de... att olika saker som vi bär med oss faktiskt utvecklas. Vi kan välja att aktivera vissa gener och inte aktivera andra gener. Mm. Ja, enkelt uttryckt åtminstone. Så, vi kan göra det bästa av den hälsan vi har med oss. Sen är det ju saker som vi absolut inte kan påverka, och en dag dör vi hur vi än har gjort det. Men man vill ändå tro att väldigt mycket av det man gör faktiskt spelar roll.
Så är det ju. Ja. Härligt. AceTrack hittar man på getacetrack.com.
Precis. Precis. Och där kan man köpa en AceTrack för 400 kronor billigare med rabattkoden Colting. Mm-hmm. Man kan också gå in på elitista.se, och Elitista är ju AceTracks utbildningsorgan. Där kan man få utbildningar, pepp, coaching, man kan titta på föreläsningar, seminarier. Man kan lära sig mer om det här med blodsocker och insulin och metabol hälsa. Man kan också ta del av ett par nya utbildningar som jag är involverad i. Mm. Kurser skulle man väl kunna säga. Träningscoaching eller träningsbeskrivning är också ett ord som berättar vad det är, eller ett uttryck som berättar vad det är. Och i det fallet har vi gjort två stycken filmer, kurser som man kan ladda ner och köpa. Den ena är med expanderband. Mm. Den andra är bål och mag- och ryggstyrka, ja. Bålträning, core-träning. Och båda de här programmen bygger på att man kan träna det hemma. Man behöver då, när det gäller expanderband, köpa egna expanderband. Men det är ingen svår uppgift att lösa. Det är väldigt anpassat för att vem som helst ska kunna genomföra programmen. Båda programmen med film- och textmaterial beskriver väldigt väl hur man ska göra rent tekniskt, alltså så att man genomför övningarna på så bra sätt som möjligt. Och även här funkar koden Colting då.
Härligt.
Som ger en trevlig rabatt då. Så kika in på elitista.se, kika in på getacetrack.com, ta kontroll över den metabola hälsan, bli proaktiv, börja träna, ät bättre. Det är väl the bottom line i det här.
Härligt.
Ja.
Du, har du testat den här nya AI som det är rabalder om?
Ja, men jag läste något
ChatGPT tror jag att den heter.
Ja, men jag undrade faktiskt, jag skulle fråga till om det, därför att jag såg våran kompis Joje som la ut någonting på Instagram igår. Jag fattade liksom ingenting. Det var så här, han skrev en fråga i något frågefält så här, skriv varför det är jättejobbigt att vakna upp i ett smältkallt år, eller beskriv hur det känns att vakna upp i ett svinkallt år eller något sånt här. Mm. Och så såg man hur det kommer en text så här. Och så jag fattar liksom inte, är det han som säger då ett svar och så transkriberas det, eller är det liksom, har den, jag vet inte, hur funkar, alltså har den samlat information och skriver en egen text, eller
den skriver ju en egen text, gör den.
Baserat på vad?
Men den, alltså jag ska inte sitta här och låtsas att jag vet hur den här fungerar, men man kan säga först att det är ju en chattbot. Det vet ju alla, tror jag, vad det är. Nu går in till exempel på Telias hemsida, eller där du har ett telefonabonnemang, eller vilken sida som helst där det säljs någonting. Så kommer det upp en sån liten ruta ofta nere i höger sidan där det står, vad kan vi hjälpa dig med idag? Eller man kan välja tre olika frågor och få svar på.
Jag vet du vad det alltid brukar sluta med när jag pratar med en sån?
Att du svär mycket och slår dig ner i bordet.
Nej, att jag skriver och hånar chatbotten. Typ, ja. För den brukar ju ofta bli så här, jag kan svara på din fråga. Nej, det är för att du är en jävla idiotrobot. Ja. Typ, jag vill ha en riktig människa att prata med.
Ja.
Typ, det brukar alltid sluta med att jag typ så här, vad kan man säga? Jag smädar den här roboten.
Men jag tror att ChatGPT är ett steg närmare till att du kommer såra en icke-människas känslor, helt enkelt. Den är lite mer... De här chatbotarna som man möter på vanliga sidor, de är ju specialiserade på det som säljs på den sidan ofta. Och den är liksom tränad i vilka frågor som brukar komma in dit. Och jag vet inte om de ens använder sig av det som kallas för maskininlärning då.
Men den lär sig, alltså den är också självlärande. Den lär sig av tidigare frågor och tidigare svar.
Ja, och liksom. Den är ju tränad också på ett speciellt sätt, tror jag, utav de som har utvecklat den, att hur han ska svara och så här. Den är upptränad på något sätt, och som jag förstår det, nu har den ju funnits i några månader, och den lär sig också utav all input som vi då, som testar den, den är gratis att testa just nu. OpenAI.com gissar jag att det är på den sidan där man kan testa den. Och skriva in sina egna frågor och be den göra saker. Man kan be den skriva en text som jag gjorde. Jag såg att någon som hade bett den att skriva ett manus till en reklamfilm som den som personen i fråga sen hade gjort en reklamfilm. Med en annan AI som genererade bilder och sånt då. Och jag såg någon som hade bett den att rätta till en datorkod som det var ett fel i. Och jag såg någon som hade bett
den
skriva.
Hur gick det med datorkoden då?
Det var nästan det mest imponerande jag sett den göra. För den fick liksom en bitkod. Och en fråga, bara en fråga, kan du rätta till den här koden? Typ något sånt tror jag. Och då började han ju med att resonera med att jag vet inte vad det är du har för problem med koden. Jag gissade att det finns mer kod än den här biten. Jag hade velat se hela koden. Jag hade velat att du beskrev vilket problem du upplever med koden lite mer. Då hade det varit lättare för mig. Men jag kan ändå hitta den här kodbiten här. Om den funktionen som den beskriver, om man gör den här inputen där så skulle det här problemet kunna uppstå, och så några andra sådana exempel, och sen ett förslag på hur man skulle skriva om den biten kod för att rätta till det problemet, och sen återigen då lite ursäktande att jag vet egentligen inte om detta är det som är ditt problem, du kanske har ett annat problem med koden, men du måste beskriva det för mig i så fall, och jag skulle vilja se hela koden. Sen resonerade det väldigt mänskligt och men ändå försökte hjälpa till så gott den kunde då. ChatGPT.
Men det är ju super, det är ju superläskigt. Alltså jag vet inte hur jag känner riktigt kring det här.
Nej,
för det blir, alltså jag vet inte, för att det blir
läskigast
så här,
jag
kan ju uppleva att tänka så här, okej. För jag vet ju att generellt sett att man pratar mycket om att då skulle man kunna ersätta copywriters, eller man skulle kunna ersätta väldigt mycket, till och med skribenter, journalister, eller det de tar hjälp av det här. Men jag plötsligt blir det blir inte mina ord som står till min text, utan det är någonting som en artificiell intelligens använt. Och det är som att outsourca det kritiska tänkandet eller formulerandet till någonting annat. Till någonting annat som är vadå?
Det var ju så jag först fick nys om det, var att jag läste i flera tidningar och på en del, till exempel ett forum för Tesla, bilmärket Tesla på Facebook. Där hade de ju skrivit en artikel om Teslas nya lastbil. Då hade de bett den här chatbotten skriva artikeln, och så hade de bara lagt ut den precis som den skrev den. Och det var ju precis som att en människa hade skrivit det i stort sett. Och jag tror även på Breakit hade de låtit den skriva en artikel om sig själv. Mm-hmm. Som de bara lade ut precis som den var då. Också jättesvårt att säga att det inte är en människa som har skrivit det. Men det som du pratar om då, om man skulle kunna ersätta någon person, ja, journalist då, som skriver om den typen av saker. Till exempel den här tidningen Ny Teknik skulle man säkert kunna skriva hela tidningen då med hjälp av chatbotten, för att det är så tekniskt allting. Det är inte så mycket mänsklig känsla i det eller så här. Men jag såg också någon som hade bett den skriva inledningen på en ny, jag kommer inte ihåg vilken författare det var, men typ en av de riktigt stora författarna. Skriv första, eller en inledning till en ny bok av den här författaren.
Mm. Men då måste man ha matat den på något sätt, men du måste ha tillgång till.
Ja, jag vet inte hur den här maskininlärningen går till. Jag har testat att skriva in bättre att skriva någonting om dig till exempel. Nej. Men den vet inte vem du är.
Nej.
Så att det är inte så att den scannar av internet så. Och som jag läste om...
Men till viss del måste den väl ändå göra. Den måste vi scanna av något forum.
Ja, men den är tränad på information fram till 2021.
Mm.
Så var det jag läste om den. Så att den skulle till exempel inte kunna svara på frågor om Ukraina-kriget, för det hade inte hänt ändå. Så att all information den har är fram till 2021, men sen har den ingen information efter det. Men sen tänker jag att sen de öppnade den för några månader sen, så har ju människor matat in väldigt mycket information i den. Men jag vet inte liksom hur det funkar, den maskininlärning. Det vågar jag inte säga någonting om.
Folk vet inte riktigt hur snabbt att det går, eller?
Nej, det läste jag ju faktiskt. Han som hade gjort den här reklamfilmen då, han hade ju bara skrivit en kommentar på ett inlägg om det här. Och han skrev att han hade bett den skriva ett manus då, den här chatbotten, till en reklamfilm. Mm. Och att han sen hade använt någon annan AI, tror jag, för att göra bilderna då, eller filmen till reklamen. Och att det hade tagit någon minut för honom att göra på sin mobiltelefon. Han var väl i och för sig någon som visste hur man gör en reklamfilm, så han kunde väl ge en bra input till sig. Men att han sa den här kampanjen, det är en 100 000 kronors kampanj som jag gör på en minut på min telefon. Liksom. Det kostar ingenting för tillfället då. Och han skrev det att jag tror inte ens de som är mest insatta jag hänger med i hur fort det har gått nu de här månaderna sedan den här släpptes fri då, eller man ska kalla det. OpenAI är ju, jag vet inte vad det är, om det är ett företag eller om det är en... Vad det är riktigt för entitet, men jag vet att både Elon Musk och Bill Gates är väl, backar väl den här företaget då, eller vad det nu är.
Kalla mig gammelmodig eller obsolet eller konservativ eller bara gubbi, men jag tycker det känns lite läskigt. Ja, men tänk så här, tänk om den skapar, tänk om den bara typ man inte vet vad man pratar, men tänk om den bara skapar en maskin eller en fabrik någonstans som inte vi vet. Den sourcar bara med hjälp av andra maskiner och bygger en fabrik som bygger människoreplikas som är AIs. Det kan ju, skulle vi kunna se då.
Nej.
Den skapar egna förutsättningar för att...
Där, jag tror inte att den här AIn kommer göra just det, men... Det har väl ändå uttryckts oro för att AI i framtiden... kommer att komma dit. Just maskininlärning, jag tror inte att den kan ta egna beslut och såna här saker ändå. Just den här AI, det finns vi får ju ta in någon AI-expert och prata om det här helt enkelt. Men jag tycker som du att den är ganska läskig. Det jag tycker är läskigt är ju att den kan ju imitera personer hur de skriver till exempel ganska bra.
Mm.
Och sen finns det ju AI-program som kan göra ganska bra video nu. Det finns ju det där deepfake.
Deepfake
har du sett. Du kan...
Typ såhär, någon med Tom Cruise ansikte. Ja, som jag, ja.
Det kan se ut som att du säger saker som du kanske aldrig har sagt, till exempel.
Ah,
ja,
men det är ju okay. Super...
Där i ligger det läskiga, tycker jag nu. Liksom, att,
folk är ju så lätt lurade.
Någon skulle kunna visa mig en video där... någon skulle kunna visa mig en video där vem är statsminister nu? Det är Ulf Kristersson.
Mm.
Att han säger att ja, nu har Ryssland eller nu har NATO avfyrat ett kärnvapen här. Nu är det riktig kris i världen här liksom.
Mm.
Nu är det gå till skyddsrummen och så här.
Mm.
Den typen av video skulle man kunna göra, och jag hade inte fattat om det var han eller om det var en AI till exempel då.
Just det.
Där jag tror att vi börjar närma oss den punkten där den typen av fake kan slippa igenom utan att man själv fattar det. Sen finns det säkert dataprogram som kan fatta att det är fake och inte så.
Nej, men det är klart att det kommer slippa igenom, eller det är klart att det kommer till och med uppmuntras eller användas i det syftet, eftersom vi lever i en värld nu där de flestas attention span är 2 sekunder långt och där den stora majoriteten är extremt lättlurad och extremt lättledd.
Mm.
Typ så här, ja men man måste ha munskydd på sig. Varför det? Vad ska jag hjälpa mot? Jo, men du måste göra det för du är en dålig människa annars. Och du ska också göra ditt bästa för att hata andra människor som inte har munskydd på sig. Typ såhär, ja, och så gör ju 98% av alla människor det. Mm. Utan att ens reflektera över det här liksom. Och det är 2 meter som gäller.
Ja.
Exakt 2 meter.
Vissa hänsyn.
Och så kommer det vara vissa som går runt med en måttstock eller ett måttband. Och eller en sån här, vad heter det, tumstock och mäta. Så, absolut. Jag menar, så var det ju fortfarande i Kanada. Det är svårt att säga, men min pappas fru är ju extremt indoktrinerade så här liksom. De har ju ändå tagit alla vaccin som finns och tagit sin flu shot och, men ändå åker ju pappa och handlar på tider som är så här, ja, det ska vara så lite folk som möjligt, så han på sig sin fula lilla tygmask när han går in.
Ja.
Jag tänker bara, vad fan ska det här hjälpa, tror du pappa? Är det inte därför du har vaccinerat dig, för att du ska kunna röra dig fritt bland folk liksom?
Ja.
Och det är väldigt vanligt i Kanada. Alla, det är väldigt många som går runt med mask och alla är så här feta och lite bleka. Och, ja, man fattar ju liksom att hälsa är något annat i den kommunikationen som har spridits liksom. Hälsa är att vara rädd, hälsa är att isolera sig, hälsa är att vara inomhus, hälsa är att vara lojal, solidarisk då, i det här då.
Mm.
Så att, och det är ju så jävla fucked up liksom. Men det är bara, folk är tvällurade, genomlurade, och det går att driva igenom vad som helst med propaganda och indoktrinering på det sättet liksom.
Mm.
Typ staten är god. Ja, men Justin Trudeau tog pengarna från alla de här kontorna från de här människorna som strejka, eller som är stöttade de som strejka.
Ja.
Alltså, typ total fascism är det. Total fascism.
Verkligen.
Ändå så här, han är bra, empatisk människa. Total fascistiskt samhälle. Ja. På det sättet då, i den aspekten. Men jag menar, det är väldigt lätt att se hur den här typen av fake news liksom, att det inte, eller hur den typen av AI-tjänster kan skapa kommunikation som ja, det går under, det, så här, folk har inte verktygen eller insikten eller kunskapen eller kritiska tänkandet. Vi tränar oss inte i det. Vi tränar oss i att acceptera, stillatigen acceptera. Så, vad vi däremot tränar oss till är att kritisera folk som står utanför gruppen.
Mm.
Och han säger något annat, ja, slå på honom.
Mm.
Precis, där har vi bra argument. Han är konspirations... Han är foliehatt. Typ, hata på honom. Bara, ta tur i, take turns i att slå på honom.
Typ.
Ja, men exakt, det är det vi tränar oss på.
Ja.
Typ så här, slå neråt. Träna, tänk på att staten alltid är god.
Mm.
Nej, så det är så jävla stört där. Så att jag kan ju, ja, jag ser ju direkt problemen med det här. Eller, liksom det här.
Jag tycker att det är fascinerande med sån här AI. Men sett till hur samhället i övrigt ser ut så blir den ju väldigt obehaglig. Så tycker jag.
Vi har ju väldigt många totalitära auktoritetstendenser på det sättet. Vi har ju väldigt mycket... Vi har ju väldigt mycket som går åt det hållet, både i våran del av världen och eller i, man säger, Ryssland eller Kina. Och det är ju skrämmande.
Men jag tror att väldigt många har nog inte bilden av att det kanske är så i västvärlden, utan man tycker att det är hemskt i Kina, det är hemskt i Iran, det är hemskt i Ryssland.
Mm. Du menar som den Justin Trudeau då, som på något sätt initierade de värsta...
Jo, men han är ju god, Jonas.
Ja, precis. Men han initierar de värsta konflikterna, de värsta lockdowns och de värsta restriktionerna i hela västvärlden. Och samtidigt nu kritiserar han Kina för att de har hårda covid-regler nu. Därför att covid är inte en icke-fråga nu. Typ så här, nej men vi har släppt den bollen nu. Mm. Nu är det Ukraina som gäller. Mm. Typ så här, nej men det var gårdagens nyheter. Covid och corona, det har upphört att vara relevant nu. Nu ska vi bara så här, nu är det en annan fråga som är populär som vi ska ta. Eller nu har ju vinden vänt och flaggan, nu har kappan vänt åt ett annat håll. Liksom. Så låt oss nu kritisera Kina för att de gör det som vi själva gjorde här i Kanada.
Mm.
Det är en intellektuell härdsmälta hur man kan gå på det, hur man kan titta på det. Och liksom, det är ju som boken 1984.
Mm.
Det är ju så här att det är ju ett helt ministerie som utplånar det som har att skriva om historien. Det är total historierevisionism. Liksom.
Ja, men där är ju roligt, för där är det ju tre olika kontinenter
i
den världen i 1984. Och man är alltid i krig med någon. Men sen kan det byta att man är i krig med en annan.
Och då har man alltid varit fienden.
Då har det alltid varit fienden.
Mm, just det.
Då skriver man om historien. Nej, men det har alltid varit fienden.
Ja,
lite åt det hållet går det ju. Men det finns ju många i västvärlden som också hyllar Kina, tycker att de gör det bra. Och jag tror att vi går åt det hållet. Alla som har hyllat det kinesiska folket och det iranska folket som nu har ställt sig upp mot olika sorters förtryck kanske ändå får börja göra sig redo på att behöva göra något liknande i alla fall deras barn kanske i framtiden.
Jag ser ju här nu i den dystopiska framtiden en värld som är en blandning av V för Vendetta, Terminator och Terminator, Matrix och vad mer?
Ja, bra fråga.
Ja, men 1984 då.
Mm.
Det är en blandning av de olika delarna. Nej, men också vad heter det?
Femte elementet.
Ja, nej.
Nu går det kommer långt. Aliens.
Ja, nej. Men vad heter den? The Thing. Precis också. Typ så här, vi har människor som inte är människor. Det är en alien, det är vad AI är då.
Ja.
Nej, men vad heter den filmen med, vad heter den med Tom Cruise? Vad heter den här löjliga serien de gör? Som han är med i.
En serie?
Ja, men en serie filmer. Svinlöjlig. Vad heter den då? Kom igen nu. Han är med och sen de löser massas problem med mig. Ja, men de har alltid en maskin som skapar en mask för ansiktet och,
ja. Det är ju en gammal serie, va? Ja, men jag kommer inte på vad den heter just nu, men jag vet exakt vad du menar.
Ja, men precis så här. Det finns alltid ett sätt att komma undan verkligheten där genom att säga att ja, men det var en mask vi har skapat, en data eller animation, och vi kan förvränga rösten och så vidare och så vidare.
Mm.
Ja, men
ja, så vi får se.
Ja, nej, men ja, det är min framtid. Det är min framtidsdystopi.
Ja,
men vi kör podden så länge det går i alla fall. Vi kör så länge det är våra ord.
Man kan inte ha en framtidsdystopi om man inte samtidigt har en framtidsutopi. Där alla springer runt glada och dricker direkt från spenen och käkar lever.
Men är det inte det vi har 2030 då? Är det inte det då världen vi ska vara fria från ägande och fria från... Vi ska bara vara lyckliga i vår... Vi ska vara liksom... Inte de röda kmererna, men de gröna kmererna.
Jo, men det är ju, det är väl World Economic Forum som säger det.
Ja, men vi ska
ja, de hyllar ju i alla fall det kinesiska systemet till skyarna. Så att om de får bestämma, så kommer det väl bli så kanske.
Ja, men det blir som i gamla Kampuchea. Det är liksom inte röda kmererna, utan de gröna kmererna. Men det är samma, lite i samma filosofi.
Vi får se. Vittan som lever får se, helt enkelt.
Ja, så är det. Exakt. Men,
ja, det finns ju mycket, det finns många
härligt kvar positivt, att kämpa mot. Härligt positivt uppsnack. Härligt positivt uppsnack i andan här.
AI, vi kan i alla fall konstatera att AI har i och med chatt GPT då tagit ett steg framåt. Det som jag i mitt stilla sinne undrar är ju så här. Den här chattbotten som de låter oss använda fritt på internet. Ja. Hur mycket sämre är den än vad de egentligen har?
Ja, men såklart. Men grejen är så här, okej, okay, som du sa. AI har tagit ett steg framåt. Men vad innebär det för oss människan? Nej, vi har tagit ett jävligt stort steg bakåt. För vi har outsourcat ännu en del i vår naturliga process. Menar, vi måste ändå komma ihåg att allting fram till nu som mänskligheten har gjort, som är fantastiskt, som vi kan beundra och njuta av och häpna över. Ja, bara makalös skönlitteratur eller konstverk eller musik eller vad det nu är, ju ändå gjort av, det är ju mänsklig förmåga som har skapat det. Och när vi outsourcar grejer och vi slutar att använda det, om det är en framtid, ja, då har vi förlorat, vi är fan med fet förlorat så jävla mycket. Vad är våran roll i den framtida världen? Ingen. Eller vi har ingen roll mer än att vara riktigt feta katter som vadå, ska ha mycket egentid eller vara fria från
Var inte så progressionsfientlig nu, Jonas. Vi ska göra oss själva obsoleta och så ska maskinerna ta över.
Obsoleta, onödiga och så att vi kan försvinna, vilket ju också då räddar världen och klimatet.
Kanske.
Vilket ju är också en del i många agenda. Att,
det kommer vi aldrig veta, för vi kommer inte vara här.
Ja, det vet vi inte. Den här utvecklingen verkar gå ganska snabbt nu, som du säger.
Ja, vi får
men
se.
Men i alla fall, vad vi hoppas att vi i alla fall vet att vi ska få uppleva, tror jag, förhoppningsvis. Det är ju jul, det står ju runt hörnet här nu.
Ja, det är ju ändå, nu får du lugna ner, det är ju en vecka kvar. Det vet vi inte om det blir någon jul.
Har vi någon tomte eller kommer det vara en AI-tomte?
Vilken bra fråga.
Ja. Ja. Ja, men jul är, det är inte långt borta, det är nästa lördag, va?
Ja, precis. Julafton. Nio dagar.
Ja, men det är sånt. Härligt, ja. Ja, men det ser vi ändå framåt, ja. Med stor glädje faktiskt. Och vi skulle bara vilja påminna om att vi faktiskt har en hel del julklappstips här genom podden här. Vi ska säga så här, till nästa jul då kommer vi definitivt ta en del merch som vi kommer kunna uppmuntra till att köpa.
Det tror jag, och förhoppningsvis massa olika kanske skrifter och sånt också man kan handla. Det får vi se.
Nej, men jag tänker bara så här, tänk att ta en sån cool tisha eller hoodie där det står eat meat och så bara, det räcker ju, det är jättebra. Eller ja, stay raw.
Eller hur?
Ja.
Fantastiskt. Men jag tror att det är ganska många likt mig då som så här 9 dagar ut inte har köpt en enda julklapp än.
Just det.
Och då kan man ju med fördel göra det av dig.
Ja, eller av oss, eller ja, i det vi arrangerar och gör. Vi har bland annat en föreläsningsturné, Nakna Hälsan. Vi är på, du och jag, kommer till 9 platser minst nästa år. Vi kommer antagligen addera andra platser också. Man kan gå in och anmäla sig till den här föreläsningen via colting.se eller via mitt Linktree. Och om man då vill ha ett presentkort, man kan ju alltid skriva ut och slå in någonting själv, naturligtvis från webben bara, men vi har ett specifikt presentkort också som funkar som så att säga, som julklapp. Och då är det bara att mejla mig på jonas@colting.se så skickar jag det digitalt, så skriver man bara ut det. Och detsamma gäller ju för Borås Triathlon, det gäller för Borås Swimrun, det gäller för Colting Borsén Simcamp. Det finns presentkort till alla de här delarna där man då kan anmäla någon annan och så anger man med sin egen kontaktinformation, mejl eller telefon, så löser vi det sen efteråt. Och så får man ett presentkort på mejlen om man så önskar faktiskt. Och det är ju trevliga, roliga, härliga presenter. Föreläsningsturné, simcamp, triathlon, swimrun eller personlig träning med mig.
Fantastiskt.
Faktiskt också funkar i sammanhanget då.
Härligt.
Som man då kan använda och ge bort. Jag tror det är en rolig julklapp. Upplevelser, motion, inspiration. Det är väl alltid härligt.
Mm. Det tycker jag. I sammanhanget här så kan vi passa på att bara också nämna att det finns en ny mailadress, eller hur? dit man kan mejla om man har synpunkter, idéer eller bara vill ge oss uppmuntrande ord eller hacka ner på oss eller vad man vill göra.
Ja, man vill ge oss beröm.
Ja. Och den är podd 1 colting.se.
Mm, med 2D.
Podd.
Mm, podd.
Podd.
Vi skulle kunna haft
det podd. Svenska podd.
Det är svenska podd, men precis som man säger podden så är det ju 2D.
Mm.
Ja, så att vi ur den rent semantiska och grammatiska korrektheten så ja, blir det podd.
Mm. Mm. Härligt. Men då säger vi tack för det här uppsnacket. Ses vi snart i vårat ämne.
Mm.
Vegobluffen. Den här veckan har vi med oss No Bond Beauty.
Detta underbara svenska hudvårdsvarumärke som gör hudvårdsprodukter på talg. Det renaste, bästa och mest kvalitativa som jag någonsin har använt. Och jag är expert på hudvård. Jag är expert på torr hud som kliar och känns som den kan spricka efter många, många, många tusen timmar i en simbassäng, i en klorerad simbassäng, så har jag testat precis allting.
Ja, och No Bond Beauty är bäst.
No Bond Beauty är det absolut bästa. Och det är inte heller svårt att förstå eftersom talg är det mest naturnära och människovänliga man kan tänka sig i liksom ideell i man tänker sig att det, man återfuktar kroppen.
Just det.
Talg är ju det är en svensk produkt, den är ekologisk, den är, talgen är utvunnen ur svenska gräsbetande ekologiska djur, och jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att så att säga använda sånt material som kanske inte annars används till någonting annat som man slänger bort. Och så gör man en 100% kvalitativ, otroligt välfungerande hudvårdsprodukt av det här.
Ja, den är fantastisk. Ja. Istället för att kleta på 357 000 kemikalier på huden.
Ja, eller kleta på något vegetabiliskt. Jag har ju kört en del sån här chia-butter tidigare. Och absolut, det är ju fett och kletigt. Men det är inte liksom, det är inte någonting som kroppen jublar hurra på samma sätt som med talgen. Talgen, hur den blir elastisk, mjuk, fin. Det känns väldigt skönt. Det känns som att kroppen verkligen älskar det. Det är ungefär som att äta talg.
Mm.
Ja. Ja, men, ja, men absolut. Och jag smörjer alltid in mina barn på kvällarna. Nu när det är så här torrt vinterväder med lite nariga och lite torra i huden. Så alltid efter kvällsduschen där så smörjer jag in dem med No Bond Beauty, och vilket de inte protesterar speciellt mycket mot då.
Nej,
i den mån de inte protesterar, det gör de ju för det mesta mot allting, men
mitt äldsta barn gillar ju att smörja in sig själv med No Bond Beauty.
Ja.
Man brukar ju gå, man får hålla lite koll där, för annars går hela burken åt. Jag vet inte om hon äter den också, så att det är helt okej.
Det här är faktiskt den enda hudvårdsprodukten som rent klassificeringsmässigt också hade kunnat fungera som mat, om man då tar bort den goda essensen som är så adderad.
Mm.
För god lukt. För den luktar gott också. Det ska man komma ihåg. Man kan tänka sig att talg då, att det skulle lukta ko, men det gör det absolut inte. Utan det är så att säga doftsatt med lavendel eller
talbar.
Ja, men det ger en väldigt, väldigt, väldigt behaglig känsla. Och jag kan utmana alla er där ute som också har då notoriskt torr hud som jag har, att testa det här. För att kroppen tar emot det här på ett sätt som ja, jag har aldrig sett motstycket till tidigare. Och den absolut värsta hudkrämen, det är ju den här vita, mjölkiga, typ Nivea-skiten som man bara liksom klemar runt på huden, som bara liksom aldrig, som inte går in. Det är som att huden säger stopp, nej, nej, nej. Så man klemar och klemar och klemar, det blir bara vitare och vitare och vitare. Det suger liksom inte upp det på något sätt.
Ja, nej, den känner jag inte till, men du har säkert rätt. Men No Bond Beauty, det är den vägen man ska gå.
Definitivt.
Är det så att de har en ny produkt?
De har också en ny produkt nu som passar väldigt bra för vintern. Och det är ett sånt här stick, ett stift. Och det funkar dels att ha på läpparna till viss del, även om de har ett också specifikt läppbalsam. Men det här är ett sånt där anti-chafe som motverkar skavsår. Ah. Så att man tänker sig att man kan med sin torra hud då kanske få skavsår i armhålan eller i ljumsken. Så är detta ett superbra stift att dra på för att mjukgöra och skydda huden där. Typiskt om man ska börja åka längdskidor eller något annat när man springer på vintern. Och en del människor har ju liksom återkommande problem med just skav i armhålorna och ljumsken, och då är detta super, super bra.
Perfekt då på Vasaloppet då. Om man får skav så har man med sig den, och om man tycker att det är långt mellan vätskestationerna så kan man käka upp
den också. Man också kunna äta den faktiskt. Ja, definitivt. Jag har den. Jag kan också säga att jag använder ju deras hudvårdsprodukter över hela kroppen, inklusive ansiktet. Definitivt. Och jag har aldrig haft så bra hy och hud förutom en förkylningsblåsa då, som jag hade, men i övrigt då så har min hud och hy aldrig mått bättre än kombinationen av då hyfsat solid carnivore-kost med mycket talg då i maten, men också talg utanpå kroppen.
Talg i och talg utanpå.
Ja, precis. Talg inne, talg ute, som vi brukar säga.
Min favoritprodukt från Noborn Beauty är ju annars den här hårda tvålen, som är som en vanlig klassisk tvål från 80-talet.
Ja.
Som också är gjord på talg.
Ja, verkligen.
Den kan jag inte leva utan längre.
Nej, jag tycker väldigt mycket om den också. Mm. Och nu har jag gjort över, men min sista sån tvål är disintegrerades under den sista simningen jag gjorde.
Då får du gå in på nobornbeauty.se och använda koden.
Då ska vi se vilken kod. Du har min speciell julkod här nämligen, som är specifik för just den här kampanjen, som är Jonas Jul.
Jonas Jul?
Ja, den ger 15%, och då går man precis in på nobornbeauty.se. Man kan också gå in via deras Instagram som är nobornbeauty. Mm. Och så kan man så att säga sovra lite grann med alla de här härliga produkterna, för de har ju då både tvålar och hudvårdsprodukter.
Fantastiskt.
Som är exceptionella. Så att alla ni som har de här, som känner igen sig i den här beskrivningen som jag har, att det kliar lätt på huden, man är torr ändå på vintern, man kan känna liksom att det liksom så här spricker, eller man ser glåmig ut i ansiktet kanske eller någonting, så är Noborn Beauty det är absolut säkert. Det är tveklöst det absolut bästa. Alla de här andra lyxkrämerna kan ju bara gå och gömma sig, de har inte en chans mot Noborn Beauty. Så att rekommenderas starkt. Talgbaserat, 100% kvalitet, svenskt, naturligt, det blir inte bättre.
Tusen tack, Noborn Beauty. Då är vi tillbaka efter att vi har inmundigat vad jag numera kallar för standardgrytan. Det är det vi brukar äta när vi äter hemma hos dig. Det är levergryta.
Ja, inte bara levergryta, det är nog faktiskt mest köttfärsgryta om vi ska vara helt ärliga. Men det är en animaliebaserad gryta, helt klart i alla fall. Det är ju inte en vegogryta, så det kan man säga.
Det var inte korn och tofu.
Nej, det var det inte. Det finns visserligen en hackad rödlök och några klyftor vitlök. Ja, såklart. För jag är inte dogmatisk på något sätt. Jag har inget
behov av att... Det fanns också svampar där från Mexiko.
Ja, just det. Precis. Mm. Så att det finns ju lite grann av det som förhöjer värdet på grytan som helhet. Men den näringsrika och närande och mättande delen, det är ju 1 kilo lokalt producerad ekoköttfärs samt ungefär 0,5 kilo lokalt producerad lever, ugnötslever.
Per person.
Nej, totalt sett i grytan, och vi har inte ätit upp hela grytan heller, som tur är. Jag tänkte att mina barn skulle äta en del sen också. Och sen är det ju grädde bland annat, och ja, salt och peppar och sådär också. Och en halv ekologisk köttbuljongtärning. Och, ja, visst.
Ja, men den var magiskt bra idag.
Mm, den är ju härlig, den är mättande, den är närande. Den gör både kropp och själ väldigt lycklig faktiskt. Och sen, inte att förglömma, och inte minst, den är väldigt god också.
Ja, den är verkligen.
Den
ja,
är väldigt god.
Det var fantastiskt idag, för jag har inte ätit någonting tidigare idag. Du försökte faktiskt få mig att äta någon slags biskvi här innan.
En biskotti var det.
En biskotti,
ja, men det är ju Elin som hade gjort saffransbiskotti. Så hade hon ett... De ska vara så här knastriga och torra. Och så hade hon gjort en plåt som hade blivit mer mjuka. Men,
ja, de är
så,
i det närmaste oemotståndliga.
Ja, som hon sa, men den här misslyckade. Bara, det är ju så de ska vara. Lite chewy är de ju, det är ju det goa. Ja, nej, så jag åt dem själv då, de som jag tog ner hit.
Ja, ja, men jag höll mig och så drog jag liksom igång dagens ätande klockan ett.
Mm.
Med den här, ja, som jag då kallar standardgrytan.
Precis.
Fantastiskt.
Nu, förra veckan gjorde vi ju ett avsnitt som vi kallade för 10 skäl att äta mera kött.
Mm.
Och det är så uppenbart. Och varför gör vi det? Jo, därför att kött är stigmatiserat, animaliebaserad kost är stigmatiserad och det finns en väldigt stark agenda som försöker få människor i allmänhet att äta mindre kött. Och det finns en väldigt stark förankrad förutfattad mening att vegansk kost skulle vara bättre och att det är bättre för människan, bättre för hälsan, bättre för miljön och så vidare. Och den saluförs och frontas i alla slags medier, inte minst genom exempelvis SVT. Det fanns ett inslag här om dagen där de pratade om vegansk kosthållning när det fanns en kock. Och så säger de sånt som ungefär som att man fastslår vissa givna kvaliteter eller typ så här, ja, jorden är ju platt. Så, typ så här att, men det är ju, eller ursäkta, jorden är ju rund. Så att vi vet ju att jorden inte är platt, utan jorden är ju rund.
Mm.
Och så utgår diskussionen ifrån det faktum att vi alla vet och enas att jorden är rund, eller att jorden snurrar ju runt solen. Och på samma sätt pratar man väldigt mycket om vegankost. Ja, vi måste ju rädda klimatet och det är därför vi ska ju alla äta mera.
Ja, men det råder ju i den här diskussionen råder det ju en
ja, det råder
en bild av, som i många andra ämnen nu för tiden, att the science is settled.
Ja.
Det här vet vi.
Ja.
Och tittar man lite bredare så kanske man får bilden av att nej, så är det faktiskt inte.
Inte
det finns andra aspekter att ta hänsyn till här.
Nej, men jag tror, Niklas, jag tror framförallt det är så att det finns en tyst överenskommelse om att hålla med i den här frågan.
Absolut.
Där verkligheten inte, alltså när man är en medieprofil eller när man är en offentlig, det är ju liksom inte jättemånga, det är exempelvis inte jättemånga offentliga kvinnor, eller om du exempelvis tillhör någonting, om du tillhör en viss kategori yrkesarbetande och du säger att du är en kulturarbetare, du är artist eller någonting, finns ju fan inte en annan människa som hade kommit undan med att verka och leva i den sektorn och kommit ut som en stark karnivåranspråkare, som en primal Jordan B. Peterson lyssnande karnivår kille eller tjej för den delen. Det hade ju absolut inte gått. Du hade liksom inte kunnat, du kan kanske vara det, men då får du vara det i hemlighet. Den tysta överenskommelsen är att man är en soja latte drickande empatisk vegansk.
Det finns egentligen bara skön. Det finns egentligen bara två svenskar i den kategorin av yrke som skulle kunna göra det, och det är väl Persbrandt och vad heter han, Dramaten, skådisen?
Ah, Jonas Karlsson, nej, vänta.
Nej, jag tänker på Torsten Flink.
Ja, jo.
De två.
De är ju enfant terrible också, men de verkar ju i skådespelarbranschen, och då har man ju lite mer marginaler. Men om du exempelvis om du är en så mycket bättre artist.
Ja.
Och så hade du frontat den, du hade fått löpa gatlopp liksom. För det är inte det är inte, den tysta överenskommelsen är veganismen är empatisk, veganer är empatiska, är du, och omvänt, är du en empatisk, inkännande, bra människa som står för andra allmänmänskliga värden som lika värde och jämställdhet och humanism i allmänhet, så måste du vara vegan, allt annat otänkbart. Du kan liksom inte vara du kan inte vara en köttätande person, du kan inte vara någon som pratar om de här bitarna som vi gör, utan den tysta överenskommelsen är att okej, okay, det är så här, det är åt det här hållet vinden blåser. Och det är precis samma i stora massmediala sammanhang. Jag menar, programledarna på Aktuellt, det är inte så att de ifrågasätter det narrativet, det är inte så att de ställer frågan så här, ja, är det verkligen så? Ja, vi utgår från att det är så diskussionen förs på det sättet, men är det verkligen så att vi behöver äta mer frukt och grönt eller mer vegant, mindre kött för att vi ska rädda klimatet? Eller varför skulle det vara på det sättet? Och behöver vi ens rädda klimatet? Och varför skulle den här veganska ultraprocessade fabrikskosten med råvaror, såsar från hela världen, varför skulle den på något sätt vara bättre än den kossa som har betat gräs och som man kan äta? Och så finns det sådana kor som går precis över hela Sverige som man kan käka av, lokalt producerat. Varför skulle det vara bättre? Det är ingen som ställer de kritiska frågorna, därför att det kritiska tänkandet är dött i det här sammanhanget. Det är en tyst överenskommelse, så att the science är inte alls settled, men åsiktskorridoren i det här fallet är ju väldigt smal.
Mm.
Du är Henrik Schyffert för mig är ju essensen av svensk åsiktskorridor. Han hade ju aldrig kunnat komma ut och vara så här: fan, jag är carnivore, det här är bra för mig som medelålders åldrande man, det här är ju superfräscht, det är ju superfräscht på alla sätt, det här är ju det mest empatiska, att stötta svenska jordbruk, svenska köttbönder, att efterleva biologisk mångfald, ekologiska kretslopp. Veganismen är det är ren och skär ondska, om vi ska vara helt ärliga. Det är ren och skär kommersiell, ultrakommersiell, globalistisk ondska. Det är vad veganism är. Precis. Och hade man då genomskådat det och sagt så här: Ja, och det är därför jag köper lokalt sourcad lever, lokalt sourcad kött, lokalt sourcad lamm, lokalt sourcad fläskkotletter. Du har aldrig kunnat göra det och heta Henrik Schyffert och komma undan med det. För då är det så här, ja, vadå, är du rasist också eller? Är du emot kvinnor också eller? Är du antifeminist eller? Du vet så här, all hans cred i att vara den här sköna, härliga, inkännande, softa mannen hade varit totalt bortblåst. Nej, du är, vem är du? Är du Jordan B. Peterson incarnated eller?
Jag tycker det är ändå, det har varit upplyftande om han tog den vägen. Han hade varit ett bra ansikte för köttätarna.
Nej, men som exempel så det är ju lite grann så, det är ju den, så att det är så patetiskt att det är därför vi driver den här agendan för ja, och det får ju vi väldigt mycket inte bara tyst medhåll för, men det finns väldigt många andra som också offentligt eller på sociala medier och så där verkligen håller med oss. Finns det ju många då som stör sig såklart därför att det därför att helt plötsligt så ja, man kan ju ställa sig i hejaklacken och ropa slagord och såklart, och de flesta gillar att göra det, men om man kräver dem att de ska svara på argument så blir det ju i regel då väldigt tyst tillbaka, då får man ju liksom inga svar sådär. Utan det är ju folk som bara såhär, låtsas vara akademiskt bildade och hänvisar till olika typer av studier som i själva verket kanske inte alls visar ens det, eller som kanske på något sätt bara är ren propaganda. Ja. Som ska tjäna ett visst syfte. Ja. Men typ så här, kritiskt tänkande står inte högt på listan hos de här människorna som kritiserar oss. Däremot finns det ju väldigt många som tycker att vi är verkligen någonting på spåret och att det är friskt och fräscht och uppfriskande med någon som tar bladet för munnen och inte faller in i den här vad ska man säga, psykotiska kören med fyllda av, alltså det är ju nästan sektliknande beteenden bland många i de här sammanhangen. Så att om det är någonting som behöver diskuteras mera, så är det ju vilken form av mat som lyfts fram som bra och nyttig och god kontra mat som lyfts fram som dålig, skadande och så vidare. Man läser in väldigt mycket moral i de här frågorna.
Ja, nej, så det är intressant. Jag tycker att, som du säger, att det gränsar till sektliknande. Jag tycker att det går mycket längre ofta. Vi är helt förskräckta över folk som radikaliseras inom den islamska världen, men att radikaliseras inom den här världen är ju lika illa, tycker jag.
Men jag tycker människor, och det är nästan det värsta.
Inte lika illa kanske, eller ja. Att radikalisera sig i något värld överhuvudtaget, det är ju illa.
Men
och det är väldigt många unga människor som går den vägen.
Men framförallt radikaliseras ju folk i att inte behöva tänka sekten. Mm. Det är ju det. Det är ju en radikalisering om något. Typ så här, vi ber dig att lägga ditt kritiska tänkande på hyllan. Vi ber dig att inte reflektera över saker. Vi ber dig att vara bokstavstroende, auktoritetstrogen. Vi ber dig att vara rädd. Vi ber dig att mer än något annat vilja tillhöra en grupp och inte ifrågasätta och så vidare. Vi ber dig att inte vara en individ utan bara en liten del av ett väldigt stort kollektiv. Det är ju en radikalisering om något. Och det är ju en programmering som är extremt obehaglig, som hela samhället tycker jag ägnar sig åt. Vi ger inget som helst utrymme för kritiskt tänkande eller kritiska frågor, såvida inte det är inom det snälla segmentet. Vi tränar däremot människor väldigt väl i att slå neråt helt enkelt då. Mm. Ja, men det är väldigt obehagligt. Och därför gör vi en lista idag på vegobluffen helt enkelt. På 10 argument till varför man ska till varför man ska ifrågasätta vegansk kosthållning och varför man liksom inte ska gå på den här retoriken och varför man inte ska gå på den här sektliknande kommunikationen som vi alla nås av i olika sammanhang. Mm. Som också omgärdas av väldigt mycket känslor. Det är vegansk mat, veganska produkter omges av väldigt mycket känslor och argument. Och vi kan väl säga så här på en gång så Niklas, att vi pratar inte om enskilda produkter som kan klassificeras som veganska. Vi pratar inte om den här rödlöken eller vitlöken som vi har i maten. Vi pratar om den veganska kulturen. Mm. Vi pratar om framförallt kanske om veganska halvfabrikat eller veganska produkter som ska vara ersättning för animaliska produkter, alltså vegokött då som ersättning för vanligt kött, eller vegomjölk eller vegosmör eller om det nu finns något sånt, eller ja, det blir ju ultraprocessade vegetabiliska oljor, det blir ju margariner egentligen. Ja. Eller
då, jag tycker det blir
vegansk ost.
Ja. Det blir ohederligt när man, för ja, det är det vi pratar om, den här som vi kanske kallar Frankensteinhyllan då i matbutiken. Mm. Eller med med alla de här fabriksproducerade veganska alternativen baserade på soja eller mandel eller ja, korn, vad det nu är, någon svamp liksom. Men att man, jag läste nu bara senast att någon insändare från Märta Stenevi och Per Bolund om hur viktigt det är att tackla klimatkrisen och förvilda naturen igen och hjälpa den biologiska mångfalden på traven.
Mm. Förvilda naturen, är det inte det som det innebär att ha vilt strövande djur då?
Nej, det är förvilda naturen, det är att ha stora sojaodlingar i Amazonas, tror jag. Det är väl att hjälpa den biologiska mångfalden på traven och att förvilda naturen och ta klimatkrisen på allvar. Kris. Ja, nej, men jag tycker att det resonemanget blir ohederligt. Visst, det finns många problem med viss storskalig köttproduktion, men den köttproduktionen vi pratar om som är regenerativ eller bara så som den bedrivs i Sverige överhuvudtaget.
Fast det är ingen som har påstått, det är ingen som har påstått att all köttproduktionen behöver vara storskalig. Det är ju ingen som har sagt att det är så det måste vara.
Nej, absolut. Det jag menar. Det behöver ju inte se ut så på det sättet. Vi behöver inte odla soja för att ge till djur, för djur kan äta gräs. Så att odla den sojan, att hävda att det är djurproduktionens problem, Det är lite ohederligt, tycker jag.
Nej, men det är ju ingen som inte påstår att det inte finns problem med produktion. Det gör det väl. Det är klart att det gör. Och det gör det med allting. Det gör det ju med all form av livsmedelsproduktion. Har problem. Mm. Eller har nackdelar. Eller kan man hitta saker man kan kritisera. Ja, det är väl ingen som påstår något annat. Vi pratar om vad som är bra att äta och inte. Vi pratar om vad som är rimligt eller inte. Vi pratar om vad som är logiskt. Eller vad som är... Vad ska vi säga som är rätt framställt på rätt sätt. Vi pratar om att dra de här jävla skingra slöjorna i retoriken kring vad saker är och inte är. Vi pratar inte om, vi säger inte att det inte finns avarter på saker och ting. Det blir också intellektuellt oedligt eller bara rent ut sagt riktigt korkat. Det är som när Liver King här nu avslöjade sig att äta steroider. Mm. Så bara, ni menar, vad är konstigt med det? Ni menar att det finns personer som äter lever som också är oedliga och lite dumma i huvudet? Ja, det gör det säkert. Ja. Absolut, och han är ett bra exempel på sådana. Eller så här, ja, och med det vill man ha sagt vadå? Typ, ja, det finns folk som försöker göra business på ett felaktigt sätt att lura folk. Mm. Och det finns då människor som gör det och som kan äta alla möjliga olika kosthållningar. Ja, precis. Ja, det är sant.
Ja, det stämmer.
Men du vet, folk där, många tar det som liksom en inteckning. Och därmed så är argumenten kring att lever också förstörda därigenom.
Ja.
För nu har vi en människa här som faktiskt äter lever som har gjort fel och som har ljugit på sociala medier. Därmed är alla giltiga argument för att lever också raderade. Så går ju logiken på sociala medier eller hos många människor. Så där, det. Han visade sig vara inte trovärdig i detta. Ja, vilket ju vem som helst kunde fatta genom att titta på honom. Vilket var alldeles uppenbart att han gick på steroider.
Mm.
Det fattar vem som helst som har den minsta insikt i hur en fungerande människokropp ser ut. Mm. Eller hur en fit människokropp ser ut.
Ja, du...
Sådär. Så att, vi lämnar det här. Men då ska vi hoppa rakt in på listan här då.
Ja, vi tänkte ju då, för vi har ju velat kanske göra det här avsnittet länge också, men det blev väldigt... Det blir väldigt rimligt att göra det som en uppföljning på förra veckans avsnitt, och det blir också ganska tydligt om man tar förra veckans lista och bara vänder på den helt enkelt.
Mm.
Eller mer eller mindre. Det blir supertydligt.
Ja, men exakt. Det visar ju väl lite grann på kontrasterna i det här och det som vi försöker framhärda igenom då. Och på första plats i den här veganska listan är då att vegankost, det är en extrem uteslutningskosthållning. Vi pratar om att köttkost, den är den animaliebaserade kosten, det är mer än bara kött. Det är verkligen allt annat också i djurvärlden, alltså mjölk och ägg och inälver, blod, benmärg. Men det är också fisk, fågel, skaldjur, andra marint levande eller i sjön levande varelser och så vidare. Det är ju den animaliebaserade animal-based kosten. den inkluderar ju väldigt mycket. Och i de flesta avseenden så, jag menar som i mitt fall, säger jag att nej, men det är klart man ska äta lite grönsaker och frukt också om det tillför någonting till måltiden, om man tycker det är gott eller man har lite suger för det, självklart. Därför att det är rimligt att man också äter lite grann allt annat som finns. Äter lite honung, eller människan har alltid ätit bär och nötter som man har hittat i små mängder. Därför att det har inte funnits speciellt mycket, och det är absolut inte direkt till för att tillfredsställa vare sig näringsbehov eller energibehov. Det har bara varit proteinrik och fet kost som har gjort. Och det har funnits väldigt lite i naturen som man också kan äta rakt av utan att förvälla, koka, syra eller torka och mala det och så vidare. Och det har vi pratat igenom tidigare. Så att i medan den kosten som vi pratar om, den köttkosten, animaliekosten, är väldigt öppen för att också äta andra naturliga ingredienser från naturen. Jag menar, jag är positivt inställd till frukt. Jag tycker frukt är jättegott. Jag tycker vissa grönsaker är jättegott. Jag tycker vissa nötter är jättegoda. Jag kan ju verkligen äta det mesta i liten mängd. Jag kan till och med säga att tårta är jättegott att äta. Eller ja, det är ju verkligen gott. Hellre en tårta än en sallad. Men det finns en öppenhet för det, och att det finns här att men det här kan man verkligen äta ibland, och vissa saker kan man äta bara för att det är gott. Och det ska gudarna veta att rödvin inte på något sätt är en carnivore produkt utan det är ju en vegansk,
ser ut som blod.
Ja, det är ju en vegansk ultraprocessad produkt, men som man med fördel kan dricka, inte minst, eller med argumentet att det är gott. Det räcker som argument för mig. Nej, men fan har sagt att det är nyttigt, men det är jävligt gott. Och jag får en skön känsla när jag dricker några glas vin då och då. Ja, precis. Det räcker som argument. Det kan jag ytterligare försvara eller någonting. Jag behöver inte försvara det. Det är vad jag vill äta och dricka. Däremot så är ju inte veganismen på samma sätt försonlig. Utan det är ju en extrem kost som är en uteslutningskost. Du kan liksom inte säga, ja, men jag äter ett ägg då och då. Eller ja, men jag äter en, ja, men jag har en liten bit entrecôte här till min stora... liksom allt annat överskuggande sallad. Det kommer man ju inte undan med.
Nej.
Du, alltså, du får ju inte ens ha en bild på en ko om du ska äta din sallad. Eller så här, ibland drar ju det veganer så absurt långt att du får inte ens ha kläder med någonting. Alltså, du får inte vara...
Ja, men du får inte steka din halloumi i ett kök där det någon gång för 10 år sedan låg en köttbit.
Nej, men precis. Du har religiösa förtecken. Det är verkligen så här religiösa... Det är haram i det sammanhanget. Det är haram, och det är... vi pratar medeltida applikationer av religion. Där du så att säga på ett symboliskt sätt blir stenad av dina veganska fränder i sammanhanget. Och det är ju sinnessjukt. Det visar bara på att veganismen är en extrem ideologi i alla avseenden, och det är en uteslutningskosthållning som man kan göra så smal att den, jag vet inte vad som finns kvar egentligen i sammanhanget. Men den är väldigt exkluderande helt enkelt. Medan den kosten vi pratar om, kött och carnivore-kosten, också är så här. Ja, och därför att varför vi ska ha gräsbetande köttdjur, och att det är också en del i det ekologiska kretsloppet, därför att det också understödjer produktionen av olika vegetabilier, frukt och grönsaker och odlingar. För vi vill fortfarande ha kvar det. Såklart, för det är en del också av vårt ätande, och framförallt valfriheten att det ska finnas och så vidare. Och det har alltid funnits, det har alltid funnits växter, örter, grödor, frukter och på jorden, och det ska vi fortsätta ha såklart, naturligtvis. Och också producera det. Så att så här, ja, vi har den här delen därför att det hjälper den andra delen. Medan den veganska delen i det hela är väldigt så här, nej, det är ondska, det ska bort, det får inte finnas, det tillhör inte vår religion, det här är haram. Det ska stenas, smutskastat så här, och alla som förknippas med det är svindåliga människor. Så att nu gör vi lite ytterligheter i det här avsnittet, Niklas. Nu är det ju väldigt mycket att vi pratar om veganismen som sådan då. För att vi ser de här veganska fake-produkterna. Vi pratar inte om den här självklara, sköna, mittemellanvägen som de flesta människor applicerar. Jag menar, de flesta människor är ju inte hardcore carnivore, eller än som vi är, typ kött- animaliebaserade, men med väldigt stark förlåtande, där vi liksom också med stor behållning äter andra saker.
Jag skulle aldrig kategorisera mig själv som att jag äter carnivore.
Nej.
Det skulle jag faktiskt inte göra.
Nej, jag vill lite mer carnivore än vad du är, men jag ska äta 3 härliga biskotter som du bjuds på trots allt ibland då.
Eller 10.
Ja, men och många är ju kanske vegetarianer då man äter fisk eller ägg och så vidare. Men nu pratar vi lite grann om ytterligheterna i sammanhanget då, eftersom det verkligen är så, ja, men den veganska kosten väldigt mycket lyfts fram som ju mer åt det här hållet desto bättre för alla inblandade parter. Och ju mindre av det här kött och animalier som möjligt också desto bättre. Så att vi ställer verkligen, vi vet att det kanske inte är rättvist i betraktelsen som sådan, men för att ändå göra liksom en diskussion av det så ställer vi det väldigt väldigt mycket mot varandra så i ytterlighetsväg. Och veganismen är en extrem ideologi som är exkluderande och inte inkluderande på något sätt. Det är den första punkten. Den andra punkten handlar om essentiella näringsämnen och så vidare. Och medan animalier och kött innehåller alla essentiella näringsämnen. Och där det går alldeles utmärkt att uteslutande äta det, så är det tvärtom med veganismen och den veganska kosten. Den innehåller långt ifrån alla essentiella näringsämnen. Mm. Och de flesta råvaror vi pratar om, rena råvaror, innehåller ju i det stora hela ingenting alls. Och vi tar grönsaker, en gurka då, eller sallad, eller en morot, eller vad det nu än är. Men nu ser vi på tv, tycker jag, folk som går och handlar och pratar om att kött och fisk och ägg, kanske inte ägg då, men ost har blivit så himla dyra. Mm. Och så istället och lyfter fram, ja men det är mycket annat som är billigt, typ morötter är billigt. Jag bara, lycka till att försöka ersätta din fisk med ett knippe morötter. Lycka till att ersätta din köttbit med en gurka. Mm. Alltså, vad är det för trams? Men folk tror ju på allvar att det är så här, ja, bara du äter, du kan att klippa lite persilja på din smör. Du vet, såna, fattar du hur jävla många skottkärr persilja du måste äta för att komma upp i rimliga nivåer av järn?
Det, men det är lite Agnes Wold-tänket. Det spelar ingen roll vad du äter, bara du äter något.
Ja, så länge du blir mätt. Mm. Så länge det blir mat på en tallrik eller någonting. Ja, precis. Ja, men gurka likaväl som lever. Mm. Liksom.
Saksamma.
Ja, ja. Nej, men så att den strikt hållna veganska kosten är definitivt inte näringsmässigt tillfredsställande. Inte på långa vägar. Den innehåller inte heller alla essentiella, alltså, inte bara är liksom vitaminer och mineraler som du inte får i dig tillräckligt mycket av eller som inte finns överhuvudtaget. Du får definitivt inte i dig tillräckligt många essentiella fettsyror eller essentiella aminosyror. Man får trixa och ja, du får extremt variationsrik i din veganska kosthållning för att ens komma i närheten av någonting, och dessutom då komplettera med kosttillskott.
Du har pratat ganska mycket på senare tid också om att i alla fall vissa salladsblad innehåller det som man kallar för antinutrienter då. De kanske rent av är ganska giftiga då för oss.
Ja, men precis.
Eller hämmar upptag eller funktioner i kroppen.
Ja, 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 men precis. Exakt. Det var ju en artikel i tidningen här om att det innehåller visserligen en hel del järn, eller man har ju också tillsatt det med järn. Det ser ut att innehålla tillfredsställande mängder på pappret, men sanningen är att kroppen inte tar upp det, det åker rakt igenom då, som några av forskarna från Chalmers uttryckte det då. Och det är för att det finns fytonutrienter, och det är ju precis, det är ju de försvarsmekanismerna som grödor, grönsaker och vegetabilier har för att inte bli ätna av sin omgivning. Allting i naturen är ju evolutionärt och smart uttänkt, like it or not, men precis så är det. Och medan djur har sina sätt att försvara sig på, och allting i naturen har ett sätt att försvara sig på. Ingenting är liksom bara finns där för att bara bli föda åt andra varelser sådär. Utan allting har en inneboende överlevnadsinstinkt. Och växter och grönsaker och vegetabilier gör sig själv väldigt oattraktiva som föda, även i kokat eller tillagat tillstånd. Men exempelvis kan inte ha olika typer av bönor. Det är ju helt oätligt om inte livsfarligt att äta. Och det är först när vi har liksom kokat dem eller förvält dem eller på något sätt ändå hanterat dem som de hos vissa människor upplevs som bra föda. Många andra av oss tycker ju att bönor, linser och annat är rena skitfödan, därför att det skapar stora problem med matsmältningen och att mängden fytonutrienter är väldigt, väldigt stor. Så att vissa av de här veganska favoritprodukterna, råvarorna, är ju i otillagat stadie, rent av livsfarliga och direkt oätliga och direkt olämpliga som människoföda. Mm. För att sedan bli typ så här, ja, man kan ju blunda då och så att det är bra mat och så här, det går, ja, man kan ju äta det utan att dö, men det påverkar kroppen på ett väldigt negativt sätt.
Mm.
Så att den innehåller långt ifrån alla essentiella näringsämnen och är ett jätteproblem då på det sättet. Du behöver komplettera med mycket annat.
Just det.
Den tredje punkten, Niklas, det är att vegankost samtidigt är verkligen väldigt stärkelserik och sockerrik. Socker i sig är ju väldigt veganskt i sammanhanget.
Ja, får man säga, det är en växt.
Ja, ja. Men det finns ju ingenting i köttriket som har den motsvarigheten. Jag menar, om du tar vad du än tar i kött- och animalieperspektivet då. Ja, men vi tar en liter mjölk, eller vi tar tre ägg, eller vi tar en bit ost, vi tar lamm, vi tar talg, vi tar lever, vi tar kött, vi tar skaldjur. Allting kommer vara späckat med mineraler och det kommer vara väldigt näringstätt. Och det finns absolut ingenting i det som är farligt heller. Det man säger så här, det här kan man inte äta mer av. Det är klart man ska inte äta ett kilo lever om dagen, men det finns liksom ingenting som är så här, det här bör bör man undvika överhuvudtaget. Oerhört mycket i den veganska kosthållningen är just det. Mm. Exempelvis socker, exempelvis stärkelse, exempelvis raffinerat mjöl, exempelvis spannmål. Allt det är ju sånt som man egentligen helst hade velat undvika överhuvudtaget och inte äta någonting alls av. Mm.
Och i allra minsta fall begränsa ganska rejält.
Ja, i alla fall på daglig basis. Alltså, ja, så att jag menar, man kan ju äta en vegansk kosthållning och få i sig extremt mycket av det som faktiskt idag gör folk sjuka. Alltså för mycket stärkelse, för mycket rent socker, för många kolhydrater, för mycket fytonutrienter, för mycket gluten, sånt som skapar allergier, sånt som är ett problem. Och det är ju ett billigt sätt också att göra veganvänliga produkter. Det är ju att fylla halvfabrikat och så vidare med exakt just det. Mm. Det är ju, jag tror, väldigt få veganska halvfabrikatsalternativ med en övervägande del fyllda av avokado. Som ju är en jättefantastisk, härlig produkt som både jag tycker om, men också veganer tycker om. Det är klart att det inte är baserat på avokado. Det är baserat på billig, vegetabilisk, ultraprocessad olja. Och eller med olika typer av socker, stärkelse, superraffinerade majs eller spannmålsprodukter och så vidare. Ja, och så vidare. Så att, vegankost är synnerligen stärkelse och sockerrik, näringsrättigheten är låg. Det är skit med andra ord.
Exakt. Punkt 4.
Det är att vegankost, medan det inte finns egentligen någon generell köttallergi, och det är inte, eller ja, det finns ju, man kan vara allergisk mot ägg, men äggallergiker äter ju utan problem den stora variationen av köttprodukter som finns. Man kan ju också vara allergisk mot mjölk, men då är ju det pasteuriserad och homogeniserad mjölk. Mm. Laktosintoleranta har ju visat sig kunna äta och dricka icke-pasteuriserad och icke-homogeniserad mejeri, men i alla fall
väldigt många utav dem i alla fall, inte alla, men väldigt många utav dem.
Ja, så att och det skapas inga ätstörningar kring kött för att man blir mätt, nöjd, belåten av fet och proteinrik mat. Fan, hela vegankosten är den enda stora ätstörning, och det skapar ätstörningar, det skapar ångest, det skapar nevroser, det skapar en massa förbud, det skapar en massa religiös i sammanhanget förvirring. Alltså hardcore veganer är lika traumatiserade av sin religion som fanatiskt religiösa människor är skadade av sin religion, kan man säga. Eller lika begränsade i sin livsstil och lika neurotiska och kammade, precis som katolska kyrkan stigmatiserade alla uttryck för sexualitet och hur mycket det drabbade människor och skapade avarter i beteende, lika mycket är det med veganismen. Tittar man på olika forum och läser olika sammanhang så är det fyllt av före detta veganer som nu erkänner hur jävla illa de mådde både till kropp och själ av den veganska kosten, och som sen gått över, om inte bara delvis, helt och hållet faktiskt till en carnivorkost, men i alla fall det kött och animalier var räddningen både fysiskt och känslomässigt då. Så vi har så otroligt många unga människor där ute. Vi har många unga tjejer som tror att de ska rädda världen genom att inte äta kött, fisk, ägg, och men som offrar sin egen hälsa på vägen och som på inget sätt räddar någon, allra minst sig själv, genom att äta stärkelse och sockerrik skitmat baserad på soja, vete, spannmål, socker och den typen av halvfabrikat som vi ser då.
Just det.
Så att veganismen är den enda stora ätstörning, och det är också, när den äts på det sättet, en svältkost faktiskt. Det är näringsfattig svältkost som skadar och förstör framtiden för väldigt många unga människor, inte minst ur ett hormonellt perspektiv. Jag tänker många unga tjejer som 10 år fram i tiden kommer att ha väldigt, väldigt svårt att bli gravida. Alltså deras fertilitet är i princip förstörd, och det har med den här veganska kosthållningen att göra. Så att vegankost skapar ätstörning, och veganismen är en enda stor ätstörning i sig.
Mm. Punkt 5.
En enda stor nevrosfylld ätstörning. Ja, fem är att vegankost, om kött och animalier är det mest logiska, det mest konstanta, det mest oföränderliga och det absolut mest rimliga att äta och har varit återkommande i mänsklig kosthållning de senaste 3,5 miljoner åren, så är vegankost det minst logiska, det minst evolutionärt rimliga och i det stora hela ett modernt hittepå. Det är under alla omständigheter en konsekvens av det moderna och kultiverade jordbruket, och väldigt mycket av det som säljs som veganska måltider och veganska halvfabrikat, alternativ till kött och mjölk och mejeri och så vidare, det är ju ultraprocessad, fabriksbaserad skit där ingredienser sourcas från stora delar av världen och som säljs med vilseledande reklam. Du har också ultraprocessade vegetabiliska oljor. Sinnessjukt dålig produkt. Det är det minst rimliga som finns att äta. Det är helt obegripligt hur det ens kan paketeras som mat. Och det är naturvidrigt skulle jag säga. Det är en styggelse är vad det är. En ren och skär styggelse är det. Det är ett jag vet inte vad man ska använda mer för negativa attribut, men det är en ren styggelse i sammanhanget.
Ja, nej, jag satt och funderade på precis, det var någon som la ut ju i sociala medier, såg jag en bild på tre innehållsförsäkringar, varav två var hundmat och en var någon sån här köttsubstitut då. Och de var i stort sett identiska och ja, vad vill man poängtera med det? Ja, att hundar får dålig mat då kanske, jag vet inte. Men då kan man tänka på katten hemma. Katten hemma får ju kattmat, helt enkelt. Den är ju gjord på någon kyckling och växtolje, typ.
Just det.
Men hon får ju också ganska ofta också yoghurt eller entrecote eller något liknande.
Just det.
Och jag kan ju med 110% säkerhet säga att hon hade ju aldrig valt kattmaten om det hade funnits något annat att äta. På sommaren till exempel. Hon äter ju hellre ute, om man säger så.
Mm.
Eller tar det jag skär bort på entrecoten eller slickar av yoghurten från någon tallrik eller liknande då.
Ja, såklart.
Ja, absolut. Ja, jag tänkte, det exemplet var ju roligt när man såg det med hundmaten. Man bara, det är som hundmat.
Mm.
Men nästa tanke är ju, varför är det hundmat så? Varför ska hundarna äta den skiten?
Hundar mår ju otroligt dåligt, mår ju extremt dåligt av vegankost. Det finns ju flera exempel på det, husdjur har dött för att ha fått dålig vegankost. Precis som att försöka ge små barn vegankost. Där det är ju liksom ingen, det är ju, finns ju inget rapporterat dödsfall, mig veteligen, eller som man har rapporterat i media åtminstone, där... Ja, han fick för mycket mjölk.
Han ammar ihjäl sig.
Däremot har det ju varit folk som...
Eller barn som var, min son har varit nära att amma ihjäl sig.
Barn som har dött av undernäring för att mamman har varit religiöst vegansk. Och de har helt enkelt dött av undernäring. De har svultit ihjäl helt enkelt. Vilket ju återigen är ett uttryck för ett psykotiskt beteende. Och ett religiöst beteende. Och som bottnar i helt andra... Ja, det är ju ett stort, enda stort psykiskt problem skulle jag säga. Det bottnar i helt andra saker än att vilja vara omsorgsfull mot både sin egen och andras hälsa och eller mot klimatplaneten eller vad vi nu ska säga, mot andra djur och så vidare.
Ja, det är så otroligt tragiskt.
Ja, det är det. Den sjätte punkten är att vegankost måste sourcas från stora delar av världen. Kött är ju någonting och animalier, det är en global råvara. Vilken given plats, du kan... peka ut vilken plats på kartan på jorden som helst där det bor människor och det kommer gå att producera animalier, alla möjliga former av animalier. Inte alltid likadana, såklart, men det kommer alltid kunna produceras animalier.
Ja, och, men på sydpolen får man käka pingvin då?
Ja, men exakt.
Och fisk. Får du käka valros typ?
Ja, men exakt. Ja. Precis. Men fisk och säl och så vidare och så. Men,
i Gobi.
Ja, men du hittar samma slags råvaror över hela jorden. Så att det är liksom en globalt förekommande råvara, men den kan alltid produceras lokalt. Så att vart du än är så kommer du kunna leva ett gott liv hälsomässigt utifrån sånt som du kan sourca inom ett par mils omkrets om man har den typen av livsmedelsproduktion då. Som exempelvis här i Borås, jag har sagt det vid så flera tillfällen, men vi kan ju köpa av Rekoringen då, det produceras i Sjuhäradsbygden. Alla typer av kött, talg, fett, smör, mejeri, ägg, allt det du vill ha, lever, inälver, allt det du skulle vilja kunna äta och i princip uteslutande livnära, det är väldigt gott på. Den raka motsatsen är veganismen. Det behöver sourcas produkter från hela världen, tropiska frukter, tropiska grönsaker. Det är väldigt årstidsbaserat. Du finns inte en enda jävla grej du mitt i vintern bara kan gå ut och så här, nej, men det här odlas just nu och det här är fullödig kosthållning. Det är totalt trams. Det är den mest miljövidriga, globalistiska, transportberoende konsumtionen som finns. Det är den veganska konsumtionen och de veganska produkterna. Och det är den absoluta raka motsatsen. Och där är ju kyla den största fienden i sammanhanget. Eller vinter egentligen. Men även den, och det är väl så det är meningen att vi ska äta olika typer av grönsaker och frukter. Säsongsbaserat, undantagsvis och ibland, och i rätt liten mängd, utslaget på ett helt år.
Men jag tror att man... i den moderna världen med teknik och sånt säkert kan producera alla sorters matvaror över hela jorden. när som helst på året också. Men då, hela miljöaspekten i det hela försvinner ju då. Om du ska ha växthus som är konstbelysta eller liknande då.
Ja, men det blir bara väldigt orimligt. Ja, det är orimligheten
djur,
i det hela.
Djur är ju ändå en del i det naturliga kretsloppet där de befinner sig.
Ja, exakt. Att, de fyller en funktion, de har en roll. Mm. De är en del i en kedja som ska fungera.
Och men att stora monokulturer någon annanstans på jorden och sen skeppa hit det eller att odla det här på konstgjord väg, det är ju inte samma sak.
Faktum är att det är punkt 7, Niklas, att vegankost är olämpligt att odla i Sverige. Vi är inte, vår natur och så vidare, vårt klimat är extremt olämpligt i att liksom så här främja veganska produkter, om vi nu använder det ordet. Och, sådär. Och det kan absolut inte hålla oss självförsörjande med livsmedel till befolkningen. Tvärtom, hade vi utnyttjat fler obrukbara arealer för då jordbruk, obrukbara arealer, och istället lyft fram värdet av att ha fritt vandrande, betande köttdjur och gjort det ekonomiskt rimligt och lyft det hantverket, så hade vi kunnat vara oerhört mycket mer självförsörjande på mejeri och kött och allting därtill då, inlandsmat, näringsrik mat. Och självklar mat. Och vi hade fortfarande kunnat ha de odlingarna eller den produktionen som vi har också i mindre skala eller på olika platser. Jag menar, det bästa sättet att främja en åker är ju med naturgödsel. Alltså att det finns djur som går där delar av året och bajsar och kissar och så vidare. Då. Så att i dagsläget är vi självförsörjande i Sverige på bara, tror jag, morötter och sockerbetor och kanske något mer. Och det är ju patetiskt att tro att det är på något sätt framtiden för oss, att vi ska göra mer av det eller att det ens hade räckt till någonting. Vad är det vi ska göra? Ska vi köra lite morötter i en råsaftcentrifug på morgonen och så, och sen då?
Jag älskar ju i och för sig morötter.
Ja, men det kan vara ganska gott. Jag gillar morotsjuice, tycker jag är supergott. Det drack jag mycket när jag var liten, vet jag.
Ja, det drack jag hela tiden när jag var liten. Brännmölts morotsjuice.
Ja, det fanns, ja, precis. Det fanns ju i liten skala brännmölts morotsjuice.
Ja, men hur nyttigt var det att josa moroten? Ja, nu för tiden brukar jag råriva den. Det tycker jag gott.
Ja, precis.
Men jag förstår vad du menar. Absolut.
Men grejen är ju också så här att det finns ett hantverk i allt det här. Och det finns ett hantverk i att kunna hålla ur. Det finns en uråldrig insikt och kunskap runt att vara djurbonde eller köttbonde. Eller att överhuvudtaget att ha natur och omgivning och miljö som är lämplig för djur att beta i. Eller att liksom gå fritt i och runt. Och det finns ett kunskap som måste förvaltas, som också har med självförsörjningsgraden att göra. Och om framtiden är att vi ska labbodla mat, eller att vi ska, inte vet jag, på något sätt, vi ska göra saker som känns både orimliga och väldigt främmande och människor eller miljövidriga, så vi är ju långt, där är vi ju liksom inte än, som tur är. Utan framtiden har varit att vi använder fler av våra ändå då obrukbara arealer, håller det öppna landskapet öppet genom fler djur som äter mer gräs och som på så sätt hjälper till i den ekologiska processen, men blir del ännu mer i det ekologiska kretsloppet, precis som naturen har ämnat det att vara. Eftersom naturen, det vimlade av gräsbetande klövdjur och djur som åt andra djur förr i tiden, eller för länge sedan. Innan vi försökte liksom styra upp det och ideologiskt anpassa det till hur världen borde se ut. Som vi har ägnat väldigt stor del av den senaste tiden åt.
Precis.
Eller senaste årtiden åt.
Ja.
Men du, sen är det också att punkt 8 då, vegankost, som du var inne på, främja monokulturer av soja, majs, vete, spannmål och socker.
Ja, men allt som odlas i stor skala, det är monokulturer. Just sojan är ett stort problem för att man hugger ner Amazonas för att odla den. Försöker man skylla det på köttproduktionen då. Det är att vi äter så mycket kött som gör att vi odlar så mycket soja.
Allting är ju köttets fel egentligen. Du kan alltid härleda allting till köttet. Ta vilket problem som helst och du kan någonstans härleda det till köttet.
Hemska kossa.
Ja, men vilket beteende, vilket problem, vilken katastrof, vilken samhällelig avart som helst, så kan du alltid så här ett par tre steg baka, så är det alltid köttets fel. Det är alltid liksom någon form av, ja, det finns alltid en skuld att betala det.
Låt oss etniskt rensa ut kurserna, så kommer allting lösa sig.
Ja, monokulturer är helt värdelösa för världen. Det är det stora problemet. Och vegansk
vad är det största problemet med monokulturer? Är det att det hämmar den biologiska mångfalden?
Det hämmar den biologiska mångfalden. Det är, och då, vi ska kunna gå in på punkt 9 samtidigt då, för de hänger ihop då, att vegansk kostproduktion dödar fler djur än animalieproduktion. Mm. Och förlitar sig då på konstgödsel, och det är en naturvidrig produktion från början till slut. Ja, det är ju att den tar död på all biologisk mångfald för det första. Den utesluter ju väldigt mycket djur ur den processen, alltså viltbetande djur. Vilket också är väldigt naturvidrigt. Man förlitar sig helt och på konstgödsel då, vilket utarmar jordarna, vilket skapar mycket sämre livsmedel överhuvudtaget. Och man långsamt förgiftar både jord och miljö genom konstgödsel. Man förlitar sig på fossila bränslen och andra, ja, det är ju liksom en kemisk produkt långt gånget, kan man säga. Det främjar erosion, det förstör liksom inte bara klimatet på det sättet, kan man visa då, men också liksom miljön eller jordmånen. Det eroderar jordar.
Ja, precis, den här mullrika jorden som vi har och som är bra att odla i, den utarmas.
Nej, men exempelvis då när det börjar regna, det främjar naturkatastrofer. Exempelvis när det regnar då, så kan liksom inte jorden så gå åt sig vattnet ordentligt, och det blir ett problem med översvämningar och sånt då. Det har ju liksom inte med att det regnar mer, utan det har ju med att jordarna inte är mottagliga för det, för att har skapat de här monokulturerna och så vidare, vilket ju är en följd av att världen är så jävla sockerberoende i allmänhet då, men att vi också nu lyfter fram den typen av produkter som räddningen för klimatet. Det är extremt subventionerat med de här monokulturerna. De är väldigt högt subventionerade. Det är finns en stark kommersiell kraft i att vi ska konsumera mer av det. Ja, men så här, ärtprotein och så vidare, som Bill Gates eller de företag han är involverad i, är typ den största producenten världen över av, vilket också skapar starka incitament att pusha för det, såklart. Men att vegansk kostproduktion är naturvidrig. Det dödar fler djur än vad animalieproduktion gör. Mängder av småfåglar och småvilt dör när de här stora slåttermaskinerna går fram och så vidare. Eller av olika typer av glyfosat, Roundup och annat, som växtbekämpningsmedel och så vidare då, som tar livet, fiftare. Så att det finns ett enormt problem med de här monokulturerna. Det är helt jävla värdelösa här. Och det är ju om något en vad ska man säga, där har du verkligen ett produktionsproblem.
Och ett klimatproblem.
Ja, men ett problem överhuvudtaget. Det är bara ett problem på problemet. Det är bara så här, och det är ju det som är grejen. Om vi kommer in på den sista punkten egentligen då, med att vegoprodukter säljs med falsk marknadsföring och värdiga mer till samvetet än till intellektet. Och det är ju att man har den här idén om att det är en form av, man tror att det sitter, jag vet inte, man har någon extremt naiv bild av att det sitter kväkare någonstans och liksom handskalar mandlar som man liksom krossar och trampar på, ungefär som man tänker sig den franska schablonbilden av hur vin producerades förr i tiden. Det går så här, franska bondmorer och liksom trampar vindruvorna. Och så man har den schablonbilden av den här veganska produkten, liksom att det är en godhjärtad, lågskalig, miljövänlig, gjort så här nära naturen, omsorgsfullt. Fan vilken bullshit. Det är en ultraprocessad, superkommersiell, driven endast av ekonomisk incitament, produkt som är beroende av storskalig monokultursproduktion och fabriker med en massa ultraprocessade ingredienser för att sedan då skapa en produkt som säljs med det goda samvetets förtecken och som ska godhetssignalera, men som är bara fucked up från början till slut. Från Oatlys jävla skitprodukter de säljer.
Men vi hade ju ett exempel där. Vi har ju en bild på ett Oatly-paket i din telefon, tror jag, där de hyllar någon av sina medarbetare på förpackningen. Det är ett tydligt exempel på det då. Oatly, som för övrigt ger samma insulinpåslag som om man dricker Coca-Cola, läste jag.
Ja, men det är så tramsigt från början till slut, allting.
Ja, men man verkligen hyllar och klappar sig själv på axeln. Absolut. Beteendet på förpackningen.
Men så är det också, om vi tittar på Alpros sojadryck då, som säljs i svenska butiker, som vi såg nere på Cityknallan här nu, där man så här bara, ja men vi baserade på typ så här, ja men på primärt svenska produkter. Och vad menar ni då?
Vadå? Primärt
typ så här, primärt.
51% svenskt vatten använder vi i den här produkten, som består av 51% vatten.
Ja, men alltså det är uppenbart att jättemycket av de här råvarorna kommer någon annanstans. Typ så här, mainly är grown in Europe, typ så här, till och med i Europa. Ja, ja, men it's not mainly grown in Sjuhärad, en och en halv mil härifrån utan mellanhänder, typ så här, ja, det är så här, det är bonden och slakteriet och sen har jag den. Det här är så här mainly grown in Europe, men också underförstått så här, nej, men en stor del av den här skiten kommer någon annanstans ifrån och det transporteras till att börja.
Sen ska allting på den förpackningen också, där det står, för det är en sojaprodukt och det står we keep the rainforest green and lush.
Ja, men typ så här, you're doing yourself and the planet a favor. Typ så här, from a bean soaked, enjoyed to glass. Ja, men fan vad äckligt. Alltså, vad är, fattar du processen, den ultraprocessade processen i att få detta till ett typ glasmjölk?
Var det den sockerfria Alpron, eller hur mycket socker var det annars innan?
Ja, men det var ändå 25 gram i en liter tillsatt socker då.
Mm.
Så att, men det är
gör det själv en tjänst. Drick den här.
Ja, men det är sinnessjukt att man kan gå på och tänka så här, ja, men det här är mycket nyttigare, mycket bättre. Det här är bättre för alla inblandade parter. Det här är bara bra för aktieägarna i Alpro. Den här Oatly-produkten är bara bra för Oatlys ägare. Det är bara bra för dem. Det är dåligt för alla andra. Det är Oatlys mandelmjölk, eller om det var Alpros mandelmjölk, 2,3% mandel. Och det är inte någon sån här flink bondmora som står och handskalar de här mandlarna fast han stötar dem i mort eller för att sen liksom utvinna vätskan eller vad det är. Det här är det fabrik, smutsigt, ultraprocessad, tillsatser, långa transporter. Det är skit. Jag kan åka bil 5 minuter, gå in i en mångård och fan mig få 3 liter handmjölkad råmjölk från en ko som i det stora hela har ätit gräs och numera en silage.
Från en ko som du har tittat i ögonen.
Ja, men precis. Det är mjölk. Ja. Det är mjölk. Det är fan med en råvara, en riktig råvara.
Ja.
Vem kommer springande med den här äckliga produkten och liksom någonstans försöka klappa sig för bröstet och tro att det är jämställt? Det är det inte. Det är så dåligt, det är så patetiskt, det är så verklighetsfrånvänd. Det är en sån... Det är en sån grov lögn att den uppfattas som sagt. Det är en så grov, skamlöst framförd lögn att den kan uppfattas. Det är en lögn framförd av totala psykopater och narcissister, och därför kan den accepteras. För det finns inte en glimt av liksom ånger eller självinsikt eller ironi eller tvivel i det, utan det är så här, ja, nej, men vi gör det är på riktigt, man tror kära, men vi räddar planeten. Vi har tagit med sojabönorna sourcat mestadels i Europa, så det är bara transporter inom Europa, men vi har patat lite också från Kina eller Brasilien och sånt också.
Ja,
så har vi kört
vi
all den skiten
i samma fabrik, ja, vi vet inte riktigt hur mycket som kan från Europa.
Vi har lite låglönarbetare som också tar hand om det på olika platser, och sen ska det köras på båt eller flygplan på olika sätt, och sen ska det produceras i den här fabriken. Men sen har vi den här hela produkten från bönor till mjölkglas. Alltså, fattar du nivån av självbedrägeri som man måste liksom använda sig av, eller intellektuell hjärngympa, för att ändå liksom någonstans kunna så här, ja, nej, jag är ju en bra människa. Jag är det, jag gör mig själv och alla andra en tjänst också. Vad jag är god. Nu ska jag åka med och vara mig så mycket bättre. Jag är en bra människa. Alltså, det är nivån av patologisk lögn, helt enkelt. Och det är så hela debatten bedrivs utifrån den plattformen. Den veganska, självförhärligande, godhetssignalerande, slå sig för bröstet ideologin som där det finns en extremt stark kommersiell drivkraft bakom. Men där offren är alla de unga människorna som har noll förmåga till kritiskt tänkande, som har en väldigt låg bildning i frågan från början, som är väldigt förprogrammerade, där väldigt mycket information har undanhållits dem. Det är ingen av dem någonsin har fått höra att lever är den bästa maten som man överhuvudtaget kan äta. Ingen av dem vet det. Därför att det svenska skolsystemet är ett sånt jävla praktfiasko på området.
De är också värdelösa på att laga lever, kommer jag ihåg från högskolan.
Ja, men vadå? Det är ingen som får lever i skolan längre, och du lär dig inte laga lever i hemkunskapen. Du lär dig att laga veganska alternativ för hemkunskapen idag. Därför att det är agendan, och det är ett jävla svek mot ungdomarna. De som är idrottare, som verkligen behöver ha extra mycket mat, eller som någonstans det är extra viktigt på något sätt att äta. Det enda de får höra är att de ska äta en risifrutti till. Så att det är ett extremt svek mot barn och ungdomar, och de blir de enkla offren för det här, att lura in i den här godhetssekten på något sätt, där de blir veganer, vegetarianer, de blir antikött, fan mig, det är de hjärntvättade galningarna som sen går utsatt sig på någon motorväg någonstans och håller upp ett plakat som på fullt allvar tror att de ska rädda världen och vi ska återställa någon våtmark någonstans. Där har vi, alltså, det är en sekt och det är hjärntvätt och det är alltid den här unga individen som någonstans i framtiden betalar för det liksom. Tyvärr, så är det. Så att, det är också därför som vi är ganska tuffa i retoriken här. Det är inte för att vi ska få fler medelålders män att äta mer kött, för de flesta i våran ålder har redan fattar vad det handlar om. Vi pratar om de unga människorna som är lättlurade. Vi pratar om den här breda, väldigt lättledda massan av unga människor med framtiden framför sig som sätter sitt ljus under skäppan med den här maten. Och det är ett jävla problem faktiskt. Och det driver agenda och vad ska man säga? Ja, men det skapar stora förutsättningar för många problem i framtiden. Tyvärr. Och det är också det är så mycket problem med psykisk ohälsa. Ja, det tror fan det. Hälften av alla ungdomar idag är undernärda. Det är inte svårt att lista ut. Det är inte svårt att lista ut att folk har problem. Det är inte svårt att lista ut. Vad fan är inte ens ordning? Det finns ingenting som är i balans hos de här unga människorna. Absolut ingenting. Så det behöver man inte vara hjärnkirurg för att lista ut. Ja, men vi har jättebra här, för nu har livsmedelsindustrin förstört dem. Men vi har Big Pharma som ska rädda dem. Så att sojamjölken gjorde dem lite fucked up till kropp och själ. Sojamjölken och alla kompisar till den. Och här har vi nu Big Pharma, men vi har jättebra jättebra farmakologisk forskning här. Så att nu kliver Pfizer och AstraZeneca in här och räddar barnen och ungdomarna här med de rätta medicinerna. Låt dem bara äta riktig mat från början. Låt barnen bli friska och starka och äta sig mätta, slippa nevroser och självhat och ägna sig åt sån här mental självstympning som hälften av alla ungdomar ägnar sig åt idag. Precis. Det är väl lösningen för mycket. Så det är därför vi driver en ganska tuff agenda i sammanhanget där. Skulle kunna driva den mycket hårdare och mycket starkare ändå. Det ska vi fan med göra i framtiden också. Därför att det är så jävla mycket bullshit som försiggår. Jag fattar att man kan ha, alltså, snacka om SVT. Jag fattar att man kan ha ett inslag på Aktuellt och inte ställa kritiska frågor. Utan det är så här, ja det är så. Jorden är rund. Ja, veganismen är bra. Ja, vegansk kost är bra. Absolut. Kött är dåligt. Ja, ja.
Ja, men det måste väl vara i alla fall 3-4 år sedan någon journalist i ett sånt sammanhang ställde en kritisk fråga.
Ja, patetiskt. Mm. Patetiskt. Pinsamt. Jag fattar att man kan leva med sig själv. Man har det i yrket och har så låg nivå av kritiskt tänkande eller ifrågasättande. Eller att överhuvudtaget tänka då en så förbjuden tanken som att det kan vara fel i det man rapporterar om. Eller att det kan vara så här, vänta lite, det kanske är fel på min förutfattade mening eller vad det nu än är. Fan, jag ägnar mig åt massa självkritik precis hela tiden. Eller ifrågasättande. Jag har absolut aldrig varit övertygad om att jag har rätt. Men väldigt mycket tyder på i sammanhanget att man är någonting rätt på spåren när man driver den här agendan i alla fall. Men framförallt, det finns ingen 100%-ighet i någonting. Det är inte så att jag säger inte så här, ja, man ska bara äta detta, man får aldrig äta det här andra. Nej, men man får jättegärna dricka mycket mjölk, men det betyder inte att man inte får äta en apelsin eller ett äpple eller äta en linsgryta. Det kan man gärna göra. Och man får äta precis vad man vill. Problemet är att alla de idag som gör uppoffringar och betalar med sin hälsa i tron att de gör någonting bra. De tror att de gör någonting bra, men det gör de inte. De gör någonting dåligt. De gör någonting dåligt för alla inblandade parter, förutom de som tjänar pengar på vegansk kost. Det är de producenterna. Det är det enda syftet de tjänar. De gör sig själva till offer till förmån för Alpros, Beyond Meats, Oatlys aktieägare. Allt annat är bara ren och skär lögn med så mycket narcissism och psykopati i att den framstår som sann. Ivrigt påhejade och ivrigt frammanat av ett offentligt samtalsklimat som också går dess ärende. Eftersom vi alla har skrivit under på att vi ska vara med i någon jävla 2030 brainwashing-agenda. Där vi allihopa ska säga, ja men det bästa är att vi bara dricker Kool-Aid allihopa och försvinner från jordens, för då räddar vi klimatet, eller så. Identitetspolitik drivet till absurdum. Typ, nu har vi räddat personen, klimatet. Alltså, typ såhär, ja, det är det bästa om vi själva försvinner.
Ja, det är fantastiskt. Ja, härligt. Du, jag tycker att vi stänger igen poddboken för den här veckan. Vi kommer tillbaka nästa vecka och då är vi ju riktigt nära julafton. Och så får vi se vad vi har att komma med då. Och så säger vi på återseende.
You bet. Stand in the middle with a weapon.
time.